P1 Kultur är på Fårö idag. Vi sänder direkt från Bergmanveckan. Det kanske låter som skryt om jag beskriver mig själv som intelligent, framgångsrik, ungdomlig, välbalanserad och sexig. Ja, det står det på en t-shirt här intill. Ett citat från Erland Josefssons Johan i Scener ur ett äktenskap. Festivalens tema i år är lust och lek, och hedersgäst är den franska skådespelerskan Juliette Binoche. Hon är också regissör och hon sitter här bredvid, och vi ska intervjua henne alldeles strax.
Men ni ska också få möta filmskaparna till sommarens svenska biofilm, den romantiska komedin Det grönaste gräset. Och vi som är på plats är Emma Engström och Lisa Bergström.
I must be a curse. Anybody who loves me. Anybody who gets close to me. Oh, I must be cursed.
Attends, attends, attends. Peut-être plus léger, sans les percussions.
I know you see other women. I know it.
What are you talking about?
You can't hide it from me. Every day I try to tell myself. He loves me.
Theresa, calm down.
I wish I could be like you.
Och vi hör Juliette Binoche här i ikoniska roller. Den engelska patienten som gav henne en Oscar. Frihet, den blå filmen, och Varats olidliga lätthet. Och här är hon, Juliette Binoche. Bonjour.
Bonjour.
Enchanté. A warm welcome to P1 Kultur. What was the first thing that you noticed when you arrived to Fora?
I felt the quietness and the colors of the sky, of the sea, and of the trees. And I felt when I arrived in Stockholm, actually, yesterday, I was like, wow, they have trees. It feels wonderful, especially with the weather, you know, at the moment in France anyway. It's very, very hot. So coming here was like a saving place.
Ja, Juliette Binoche säger att komma till Sverige och Stockholm överhuvudtaget var som en liten befrielse, för att det är så himla varmt i Frankrike just nu. Och det hon såg när hon kom hit var ljuset och luften, helt enkelt. Och jag tänker nu fråga vad hon haft för relation till Ingmar Bergman. So we're here at the Bergman Week. What is your relationship to Ingmar Bergman?
Well, definitely cinema. I watched films very early on, and I always, you know, was in awe of his capacity to get into people's hearts and psychics and all the relationships, you know, that we have within ourselves, but with others that are so... You know, it's like a sculpture. He's sculpting the inside of our human beings, and it feels amazing the way he's shooting as well, the way he's searching, the directing. You know, the fact he's directing so with precisions and very very much in an art form. And I worked with Sven Nykvist. Mm-hmm. In the unbearable lightness of being, and also with Erland, his main actor, and I really, really love working with them. So I started. I was 22 when I worked with them, and what I can see here, you know, because there's some exhibition. It's the pictures I can see. It's very much like Friends Together, and that's what he created. Bergman here is a way of making films that belongs to a place, that belongs to friendship, that belongs to his own interrogations about life and what he was going through. And he was going through dark places, but we all have to go to dark places in order to transform them. Mm. And transforming them through an art form is a privilege.
Juliette Binoche säger här att Ingmar Bergman gick till de mörka ställena inom oss. Vi måste gå dit någonstans. Hon pratar också om honom som en skulptör av det inre livet. Och att hon arbetade med Sven Nykvist men också med Erland Josefsson när hon var i 20-årsåldern. Och att hennes relation till Ingmar Bergman är väldigt liksom, cinematografiskt. Eller det är verkligen, genom filmen som hon känner honom. Och hon är här med en film som hon själv har regisserat. Som handlar om ett teater- och dansprojekt som hon gjorde. Hon turnerade med det här projektet 2008 tillsammans med dansaren Akram Khan. Och hon ville testa att spela teater och han att dansa.
You are here with a film that you have directed also, a documentary In Eye in Motion. It's a dance documentary of sorts and you are dancing in it. Why did you want to dance?
Well, we wanted to exchange our art forms, Akram Khan and myself. He wanted to act and I wanted to move with my actress. So not trying to imitate a dancer because I'm not a dancer, but to start from a place within, from the sensation of an emotion and from there creating movements. And how do we tell the story through that place, the inner place, because usually what you see when you see dance, you see very much movements, but the dancers are not emotionally involved in a way. So we wanted to create something new, almost like a new art form.
Mm. Juliette Binoche säger att hon ville skapa nästan som en ny konstform, inte försöka låtsas vara dansare utan få uppleva det här att skapa rörelser tillsammans och att ja, men det var viktigt då att de bägge fick så att säga utforska varandras konstområden. Jag tänkte att we're going to hear a sound from the movie when you are like hanging up a wall. Vi ska lyssna på en liten illustration från filmen när Juliette Binoche ska hängas upp på en vägg. Vi hör.
Ready?
Yeah.
Oh.
What?
What? I'm trying to aim the right way.
Okay. Oh, you know what? It's what? This fuck. You hurt yourself.
What?
I hit my butt.
What?
You know, my pen.
What?
It's pinched my skin. The seat going down or up.
Hold on, that's not supposed to happen.
I fell off.
Det ser ut att göra så fysiskt ont och så är vi ju inte vana att se Juliette Binoche. It seems very painful. We're not used to see you in that way.
It's interesting because often, you know, we see actors on their beautiful red carpets with diamonds and beautiful dresses. And actually, we don't know what's behind the curtains. And usually it's a lot of patience. It can be painful. It can be, you have to really be armed with patience and love in order to get going. But that's what we do. You know, we serving a story, we serving something that unifies us. Mm. So I thought this thing with this system of being held, you know, on the wall and not working was an interesting symbol of what we can go through and how much patience you need for things to work.
Juliette Binoche säger här att det handlade väldigt mycket om att visa på tålamod helt enkelt. Att hänga på en vägg där och bara sitta och vänta in vad som ska ske typ, för att nå också kreativiteten inom oss. But did it hurt in more ways? It seems like a very intense project.
It was like life can be very intense.
Yeah.
Yeah. I mean, we started to tell stories that happened to us and making it concentrated into, you know, and the main thing is, the main question is, you know, what is love? That was the main question that really took us in developing different layers of you know, like at the beginning in a relationship, you're full of energy, you have this need of, you know, almost throwing your body on another person. It's not only the body, it's the being. You want to be one. you know. And after a while, you see, of course, with time and different situations, that it's not that easy. Demons are coming out. The ones of the everyday basic life, and that's really what Bergman is talking about intensity in his films. But he's coming from a place that is truthful to him. From him and experienced as well, until, you know, we come to the end of the show where there's been some transformation, but you need to go through a place almost of separation, the feeling of being abandoned, the feeling of you know, the shivering of not knowing where you are and what's going to happen. And from that on, then something else can come up.
Angelique Binoche säger här att de undersökte mycket vad som är kärlek och att det är intensivt att göra ett konstnärligt projekt tillsammans, så att Bergman också var där och att det är smärtsamt att undersöka vad kärlek är. Man måste vara sann mot sig själv och gå in i de här djupa rummen.
You said that Ingmar Bergman works a lot with like darkness inside. Would you say that this project, this dance movement project, did it... To use your body so intensely, was it like a cleansing process almost for you, or?
No, it's true that I have reactions of people talking about mostly about the body, the physical, but it comes from the inside.
Oh.
It comes from emotions. It doesn't come just from outside at all. And that's the peculiar, you know, focus we had on this project, is that you have both. That's why before going on stage, you know, before a show, I felt I had to mount not only the one Everest, but two, because there was the physical demand, but also the emotional demand. Mm. But it's there. You have also places where you can laugh a lot, you know, in the show, and also because the film is made in two parts. There's the first part which you see where you see the process of how we put it together, we created it, and how you can be very ridiculous sometimes, and some other time, and that, and the second film is more the result, you know, that which is quite satisfying because it's. You see how really not good we are to start with, and how it transforms, and then we're capable of what we wished, you know, what we had faith for.
Mm. Ja, men det kommer ju inifrån, inte bara kroppen som rör sig när man dansar, det kommer ju inifrån. Och hon berättar här att filmen i två delar, man får se repetitionerna inför och sen får man se själva föreställningen. But I was just wondering, wasn't it vulnerable to you? Kände du dig inte sårbar ändå när du gjorde den här filmen, undrar jag? To dance, to do you only use your body, I mean.
I was not only using my body, I was using my being.
Yeah.
And linking and studying the movement from the inside. Because as an actor, you're always in the movement as well. The emotion is movement, the thought is movement. A silence is a sort of a movement as well. So it was very demanding, but... You know, because we didn't know each other to start with, and we didn't have a theme that we were gonna develop. So we found that as we were going, that was our, you know, our dream in a way, or, you know, our what we chose to do. But what was, I think, what's enlightening in this journey of this film is the fact we wanted to learn an art form that was not ours. So we were beginners again, and it shows that you can be a beginner and grow from there and change and transform and do something in your life you never thought you were going to do, no matter what age you are. Because when I started the show, I was 43, and usually that's the age where people stop dancing. Yeah. So it just shows a possibility we have.
Mm. Ja, men man kan börja med en sån här grej, hur gammal eller ung man än är, säger Juliette Binoche.
Man kan vara 43 som hon var och sånt. Och filmen som vi pratar om, den heter alltså In Eye In Motion, och den visas här på Bergmanveckan. And now, 2006, it's political times in our world. And this spring we actually seen your name in many different what do you call it, open letters that has arrived to our news desk on Bolloré and on and on others. And I just wanted to ask about being engaged in society. I mean, you've been engaged in Jaffa Panahi also earlier when you were in Cannes. And as an actor, why would you say it's important to you to be engaged in political questions?
Well, I think you can be engaged, first of all, in the choices of the films you're doing. Mm-hmm. And that's, you know, first of all, your first task is how do you want to get involved in what kind of theme you want to develop inside of you, but also for the others. And of course, I react to situations that I, you know, frightens me or make me feel, you know, as a human being, ashamed. So I react, but I'm not a politician. I just react as a human being. But sometimes I feel like retrieving and not saying anything. So it depends on the times, yeah. Really. Yeah.
Så Julie Pinoch säger här att ibland kan man som skådespelare, hon själv liksom engageras i olika politiska frågor. Det beror lite på läget och var man är någonstans när man blir berörd och känner att man vill säga någonting om det som sker i omvärlden. Okay, thank you so much, Juliette Binoche. So we're gonna leave. Så nu ska vi alltså ta på oss vår sändarryggsäck här och göra en liten förflyttning, Emma Engström. För idag så kom beskedet att regissören och skådespelaren Staffan Westerberg har dött. Lillstrumpa och Syster Yster, Vilse i pannkakan, det var barnprogram som jag växte upp med.
Alltså det var min första skiva, Storpotäten, som jag åkte runt och sa putt, 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 putt.
Men han arbetade också för Teater Brunnsgatan 4, nära poeten Kristina Lugn. Och nu i sommar så sätter Norrbottensteatern upp Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång. En föreställning där Staffan Westerberg har läst in texter som spelades upp på scenen. Och bara här om veckan så intervjuade Kulturnytts Anton Bennebrandt Staffan Westerberg om hans sista föreställning och om döden. Staffan Westerberg blev 92 år gammal och vi ska lyssna på en bit ur intervjun.
Min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall, en hel del människor. Och att de blir glada när de hör mig prata. Där är han nu igen, men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom. Han lever ju fortfarande. Här är jag, hej, hej. Och det är viktigt att vinka, säger jag. Både farväl och adjö till människor. Äglare budskap har jag inte. Man får inte krångla till min värld. För då blir den inte min värld.
Döden har han beskrivit som sin dramaturg. Närvarande i varje text. Och undertiteln till den rätt uppsluppna Cabaret Solstugan pekar också just mot livets slut. Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång.
Ett avsked till hej till livet på något sätt. Men jag säger dock hej till livet. Hej, hej, hej. Det tar ju slut till slut för mig.
Hej då Staffan, vinkar publiken. Och jag frågar honom själv vad han tror och hoppas kommer att leva kvar av det han gjort när han själv inte längre är med.
En bild på en hygglig kille. En som ville väl. Ville alla väl. Men kanske misslyckades ibland, men lyckades ibland. Ganska bra med det.
Staffan Westerberg där, intervjuad av Anton Bennebrandt. Och hela intervjun finns i appen Sveriges Radio. Där ni även hittar Sommar i P1 med Staffan Westerberg. Ja, vi kommer minnas honom, Emma.
Absolut, vi lyssnade förut där när vi skulle försöka hitta vilken del av intervjun vi skulle lyssna på. Vi blev bägge ganska rörda av den här intervjubiten faktiskt. Mm.
Mm. Ja, det är fint. Vi har alltså förflyttat oss nu, som ni kanske hör. Vi befinner oss på Bergmanveckan på Fårö. Vi har tagit oss utomhus och vi står här med Kim Sundbäck och Wilhelm Blomgren. Hej!
Hej, hej!
Kim, du är regissör och Wilhelm, du är skådespelare till sommarens svenska biofilm Det grönaste gräset som hade premiär här igår kväll. Wilhelm, vad har ni för relation till Staffan Westerberg?
Ja, alltså, Jag har egentligen bara en sådär spontant, och det är att han är den roliga rektorn i Adam och Eva. Men jag är född på 90-talet, så att det är väl kanske därför det är min relation till honom.
Kim, har du någon relation till Staffan Westerberg?
Nej, inte mer faktiskt än att han är liksom ett stort namn och som alltid liksom, som dyker upp då och då, som man hör talas om. Men jag har själv liksom ingen jättestark relation till honom.
Mm. Du ser honom framför dig kanske?
Mm.
Ja, din första långfilm, Det grönaste gräset, det är en svensk romantisk komedi. Vi ska lyssna till hur det låter i den.
Jag och min tjej, Olivia, vi har det inte så bra just nu.
Mm.
Och jag skulle vilja fråga om du... Förresten, vi glömmer det. Jag kan inte
fråga. En menage à trois.
Va?
En trekant.
Varför skulle jag vilja det?
Ja, filmen handlar om ett par som försöker få barn. Det går inte så bra. Killen tycker att det är ganska bra mellan dem. Men kollegor och folk runt omkring dem, de inser att krisen är nära. Och han är otrogen, hon är otrogen, men livet går vidare. Det blir stökigt och lager av lögner, och så blir det lite knasigt. Vill du lägga till något i handlingen, Kim?
Nej, men det sammanfattar väl det ganska bra. Det är ganska mycket av allt liksom. Men det är då, ja, det handlar om Sasha som är spelad av Willem Blomgren, som för att liksom återställa skuldbalansen i förhållandet efter han har varit otrogen också ska få sin partner att vara otrogen. Och sen så går det inte helt som man hade hoppats.
Willem, på invigningen igår så berättade du att du gillar att göra den här typen av roller, kanske lite konflikträdda, och där på något sätt, alltså det blir problem och stressen byggs upp från insidan. Hur gör man det där? Hur spelar man den här, liksom, det här inre trycket som din rollfigur har i sig?
Alltså, ja, hur gör man det? Det kanske jag inte riktigt vet, men det är en rolig drivkraft att ha inom sig och också ge... Jag tycker, när jag såg den igår så kände jag också så här, vad mycket blickar som är ibland ganska snarlika, men jag hoppas ju att publiken får ganska själva känna och bestämma vilken typ av stress han känner idag eller just då liksom.
Ja, du säger blickar, det är kanske några panikartade blickar och så är det några lite mer bara förvirrade, eller?
Ja, det är 90% panik och sen är det några procent där i slutet där det är någon slags lättnad.
Ja. Kim, du sa också lite så här att ja, men det var någonting som lockade med den här genren romantisk komedi, eller ni var inne på oromantisk komedi. Men om vi håller oss till den romantiska komedin, det är ju en klassisk genre. Vad är det som lockar med att använda den när man gör film, eller sin första film?
Nej, men jag tycker att det är roligt för att det finns liksom en mall för hur en romantisk komedi ska se ut. Men den här har vi liksom försökt att göra lite mer, vad säger man, vardaglig och jordnära. Att man har liksom rimliga förhoppningar. Man kanske inte drömmer liksom om kärlek för alltid, utan man försöker liksom, ja, ha ett drägligt liv. Liksom. Har det tillräckligt bra i karaktärernas drivkraft hela tiden. Och då tyckte jag att det var väldigt roligt att sätta den historien liksom, i den här storslagna formen som ofta är liksom, romantisk komedi. Mm.
Det blev ett pang, något ballong som smällde mitt i alltihopa, nästan som en final.
Ja, vi ska kanske säga att den utspelar sig i Malmö också. Det har varit en del härlig, så jag tänker på den här Netflix-serien också som utspelade sig i Malmö. Det är, ja, det är någonting med Malmö och humor kanske, eller Kim?
Det kanske är det. Det är jag nog egentligen fel person att svara på. Ja,
vi får, någon får doktorera på det helt enkelt. Men en annan fråga då. Svensk film är i kris och igår kom budgetpropositionen. Folk har gått och suckat här efter den kom. Hur är det, Kim, att fira sin liksom, premiär, sin debutpremiär, när alla pratar om att det är kris i svensk film?
Det är fortfarande kul att ha premiär. Och, men mitt fokus har väl hela tiden ändå varit på det. Det känns som att det här har smygit sig in lite i skuggan. Det är liksom det jag kommer att få uppleva nu efter premiären, som någon slags baksmälla liksom. Men just nu så tycker jag ändå att det är väldigt festligt och fint att få vara på Fårö och visa filmen.
Mm. Och Willem, du då? Har du märkt av den här krisen på något sätt som skådespelare?
Ja, men det har jag verkligen gjort. Jag pratar ibland med min agent som vissa har. Jag har en som jag pratar regelbundet med. Men, och han är så, det är ingenting, ta inget för givet. Det är sån konkurrens nu. Plus att det går ju ut skådespelare hela tiden också från skolorna. Så att det blir ju bara mer och mer konkurrens och mindre jobb.
Mm. Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Tack för nu, Kim Sundbäck och Wilhelm Blomgren. Regissör och skådespelare till Det grönaste gräset. Ja, för igår när vi kom här till hit till Fårö en timme före invigningsceremonin i kyrkan så kom det som filmbranschen väntat på ganska länge, filmpropositionen. Det var presskonferens i Rosenbad och vår kulturminister Parisa Liljestrand var där och hon presenterade regeringens förslag på ny filmpolitik. Där framförallt frågan om hur man ska bekosta svensk film har varit en stor fråga och många ville ha svar på det. Men det fick man inte, Emma. Vad hände?
Nej, så var det ju. Alla ekonomiska förslag som filmutredningen har tagit fram som man nej till från regeringens sida. Idén om att ta fram en avgift för de strömningstjänsterna som HBO eller Netflix blir inte av. Inte heller förslaget om att sänka momsen för biograferna. Så inga nya pengar. Parisa Liljestrand tillsätter istället då ytterligare en utredning och lägger ansvaret på nästa regering. Ja.
Mm. Och det här beskedet landade rakt in i Anna Kronemans invigningstal här på Bergmanveckan. Hon är ju Filminstitutets vd. Hon sa att propositionen innehöll absolut ingenting och Filminstitutet, de är väldigt kritiska. Det har vi märkt här på Bergmanveckan.
Ja, det är stark kritik från branschen och samtidigt inte helt oväntat. Det blir så här för att det är ju val om inte så lång tid, några månader, och risken är att om man kommer med för tydliga förslag så bryts de kanske upp då ifall det blir regeringsskifte. Så vi får vänta lite till.
Mm, men det är inte så mycket filmpolitik på själva programmet faktiskt här. I år så kommer man istället uppmärksamma att Ingrid Thulin fyller 100 år. Och så kommer Mary Sweeney att möta publiken. Alltså det är ett namn som kanske många inte känner till. Men det är hon som har klippt David Lynchs alla filmer. De har samarbetat jättenära. Hon kommer prata om vad Lynch och Bergman har gemensamt. Vi hade tänkt intervjua henne idag också, men vi kanske får återkomma till en intervju med henne så småningom. Om man skulle säga någonting om vad Lynch och Bergman har gemensamt på 30 sekunder, Emma, vad skulle du säga då?
Ja, det är väl att de gör väldigt spännande filmer och kanske går lite på djupet i psyket ändå, fast på helt olika sätt.
Mm. Och vi ska väl också säga det, att det här med filmpropositionen, det har verkligen färgat veckan, Emma. Jag tycker att man har hört folk och viska om det i alla möjliga olika hörn här.
Jag tycker att man märker att folk är väldigt överraskade ändå. Fastän det har liksom ryktats om att det ska bli så här, så är det många som har varit väldigt besvikna. Jag tror att det har att göra med läget. Vi hörde Wilhelm Blomgren berätta alldeles nyss om hur tufft det är på arbetsmarknaden. Om man håller på med film och vill göra film. Så att, det är klart att det kanske betyder extra mycket just nu.
Mm, en sån här fördröjning också av beslut kan ju innebära, alltså folk väntar ju på pengar nu. Det kan ju innebära att projektet inte blir av.
Absolut, och film är ju den dyraste konstarten som Parisa Liljestrand konstaterade på pressträffen.
Mm. Ja, med det så ska vi börja avrunda här från Fårö och Bergmanveckan. Producent är Henrik Arvidsson och ljudtekniker Christer Chanel. Här står du, Emma Engström, och jag heter Lisa Bergström. Och vi kommer höras igen på torsdag direkt efter sommar i P1. Och då kommer vi gå in i kulturpolitiken när vi sänder direkt från Almedalen och från Sveriges Radios scen. Och jag tänkte att vi ska avsluta lite. Vi var ju på invigningsceremonin här som var i Fårö kyrka då i måndag, så det var väldigt, väldigt fint. Och vi tänkte avsluta med lite ljud därifrån. Härifrån Bergmanveckan. Det är när Philipsson, Gamba och Rangstad heter bandet. De framförde en låt och vi blev alla mycket överraskade att den hette Sveriges Radio. Jag tänkte vi kan lyssna till den.